Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Hej och välkomna till avsnitt 268 utav Svenska FPL-podden. Vi står inför Game Week 33 och det är Champions League-kväll tisdag den 9 april när vi spelar in. Agendan för dagens avsnitt är att vi ska kolla in hur våra byggen gjorde i 32 men även hur vi planerar framåt med byten. Veckans punkter ska vi prata avstängningsläget och vi ska även prata lite olika taktiker beroende på vad man har för chipstrategi. Jag som planerar free hit i 34, vilka spelare bör man kanske fokusera på att byta in och ut nu här inför Game Week 33 och sen framåt för resten av säsongen. Om man istället går på en av de populära taktikerna som Stefan bland annat sitter med, att köra någon dead end nu och klara Game Week 34 utan free hit, men att dra ett wildcard i 35 som sätter upp en. Hur tänker man då? Och sist men inte minst, om man inte har några chips kvar alls, hur ska man tänka då? Vilka spelare ska in och ut ur ens byggen? Och det här gör att vi den här veckan skippar veckans rekommendationer och vi kommer prata lite rekar ut efter vilken strategi man har redan. Vi ska däremot ha en kaptensdiskussion för Game Week 33, precis som vanligt. Och vi ska svara på era lyssnarfrågor. Stefan, jag säger vi spelar in, det är en Champions League-kväll. Ditt kära Arsenal ska spela mot Bayern München. Hur är nerverna och känslorna inför den matchen?
Ja, nej, det tar emot lite grann, men jag kommer se den i efterhand och har lagt bort telefonen här. Så jag hoppas att jag inte får reda på något. Några resultat, det är väl lite spänt ändå. Det är inte varje år som Arsenal är framme i en Champions League-kvartsfinal. Så det är någonting extra, absolut.
Är det första året ni går in som favorit i en Champions League-match mot Bayern München, eller?
Ja, vi får se. Jag tror att det blir tajt.
Men oddsfavorit är ni?
Ja, det kanske vi är. Eller det bör vi väl vara med tanke på hur Bayern har spelat på slutet. Men om man får tillbaka lite gubbar såg jag. Så utöver Dier så tycker jag att de har en relativt stark elva att tillgå. Jag kunde inte bedöma så mycket kring bänken att den skulle vara jättesvag heller. Så att jag tror att... Ja, vi måste prestera på topp om vi ska lyckas över två möten där.
Ja, det lär knappast vara en walk in the park. Ja, men det visar ju lite på hur dedikerad podden du är när du sitter här uppmickad för att podda när ditt kära Arsenal spelar. Det visar också hur dedikerad du är. Fredrik är inte med oss idag, känner sig lite snorig. Jag har varit borta två poddar i rad nu här två veckor, dels med lite skidåkning och sen sjukdom. Jag vet inte om det hörs på min röst och snorighet så där, men jag ska försöka ta mig igenom det här. Du kom hem från världens vackraste och härligaste stad Manchester efter att ha sett United Liverpool på plats och gissa ändå har druckit en del enheter, men det har inte tagit koll på dig.
Nej, men det blev faktiskt ingen sån här London-utskjutning. Vi kanske någon kväll, men annars så var det hyfsat tidigt i säng. Och ja, vi ville vara pigga på matchen som var på söndagen där. Det var häftigt. Det var ju en väldigt konstig match liksom, som vi fick se. Det var ju ett United som var totalt utspelade i första halvlek. Och sen det första som händer i andra halvlek är ju att... Ja, men att Liverpool bjuder på ett mål och sen är det match därifrån tycker jag. Det är ett helt annat United i andra. Det är klart att det finns möjligheter för Liverpool, men jag tycker i alla fall att andra halvlek är mycket jämnare än vad första var.
Ja, det är inte alldeles jättestora ord att säga att den var jämnare än första halvlek. Första halvlek var väl inte så mycket, jag tror inte det finns någon som argumenterar för att det var i närheten av en jämn match.
Nej, men som jag upplevde så är det klart att Liverpool borde vunnit matchen. Men Ja, de tog inte riktigt tillvara på lägena som fanns, och då blir det svårt att vinna på Old Trafford.
Mm. Så är det. Varsågod Stefan och alla andra Arsenal-fans. Nu har ni det i egna händer. Nu är det bara ro hem där, eller hur?
Ja, men det kommer nog fortfarande krävas och typ gå obesegrad. Eller jag tror det nästan. Jag tror att något så här. Jag ser inte som omöjligt att City eller Liverpool går rent, så att om man ska vinna ligan så är det nog max ett kryss, kanske att det inte ens det räcker.
Nej. Ja, så är det. Ni ska ju också till Old Trafford, se om vi ställer till det någonting för er då. Det är en stor Europavecka. Jag sa att det är Champions League-matcher ikväll för Arsenal och Manchester City. Vi har ju även Europa League och Conference-matcher. Så Arsenal spelar ju hemma ikväll, City spelar borta ikväll. Men på torsdag så har vi Liverpool hemma, West Ham borta, Aston Villa hemma. Så ja, vi håller i bytena va, till Europaspelet är klart, så du får lite klarhet i eventuella skador och utgångar i första möten, för sen är det returmöten efter helgens matcher i ligan.
Ja, nej, det är väl tipset. Jag funderade på om jag skulle, det stod målvaktsbyte på min agenda, jag funderade på om jag skulle trycka av det, men jag tror jag väntar, för att det skulle kunna vara så att ja, men bytesvägarna ändras med tanke om det blir någon skada.
Yes, vi ska komma till det nu när vi går in i våra byggen. Och jag hade den sämsta gameweeken utav oss tre. Jag tog 62 poäng, totalt 1972 poäng, lite röda pilar, en overall rank på 49 000. Och det känns som jag står där och stampar. Jag kollade lite i min historik och jag låg alltså på plats 60 000 efter 25 gameweeks. Och nu står vi här inför Game Week 33 och då har jag tagit 11 000 platser. Och det har gått lite fram, lite bak, lite fram, lite bak. Jag har tryckt av ett wildcard och står ju bara med ett chip kvar i free hit som ska dras i nästa vecka. Så det börjar kännas så här tufft att jobba sig neråt mot, ja, men, den klassiska 10K-nivån som man jagar år efter år. Anledningen till att jag tycker att det känns lite tufft är att, men det är många som sitter med fler chips kvar, planerar att dra wildcard här efter mig i typ 35an, bench boost i 37an och lite sånt där. Dessutom så tror jag, nu har vi sett några omgångar där det har varit lite jämnt mellan kaptensalternativen, men nu när vi kommer in i de här double game weeksen i 34an, i 35an, i 37an, då finns det med ganska tydliga kaptensalternativ som jag tror att det kommer inte skifta så mycket på vart binden hamnar. Så det kan vara lite svårt att jaga i kapp. Men vi får se, jag har inte gett upp. Jag satt inför förra veckan med två fria transfers och hade plan att trycka av båda två. Jag var sugen att göra Saka till Foden, men hade också bestämt mig för att invänta eftersom man sitter och spelar tidiga matchen. Då kom ju mycket riktigt om den läckan som jag var helt säker på skulle komma, att Foden var bänkad. Då var det ju väldigt enkelt att hålla Saka. Det blev bra för mig. Jag vet att det var många som tryckte av det lite för tidigt och missade helt. Och det är väl egentligen inte för jag tycker att Foden är en supermycket bättre tillgång än Saka, men det sätter upp mig bättre från Game Week 35. Så att den är ju på tapeten även den här veckan. Det får vi se här i Europa. Kevin De Bruyne inleder ju bänk. Foden startar. Det luktar ju då att Kevin De Bruyne startar mot Luton nu till helgen. Kommer Foden också få starten då? Jag vet inte. Så vi får se. Jag gjorde bara ett fritt byte förra veckan. Och det var så här bänkbyte. Bytte ut Lascelles till Van Hecke i Brighton. Och det var ett byte som var så osexigt det kan bli. Jag vet inte ens om jag vill ha Van Hecke eller spela honom när han har dubbel. Men ja, Lascelles är i alla fall borta resten av säsongen. Så att, ja, då gjorde jag någonting istället för att bara bränna det. ja, som sagt, den här veckan kollar jag på att göra Saka till Foden. Jag ska ju dra free hit 34. Han sitter med två fria transfers. Så att om jag inte gör båda byterna, då bränner jag ju ett byte. Tycker jag sitter ganska bra på det. Men ja, vi ska ju komma till i veckans punkter sen vad man, vilka spelare man kanske ska sikta på att försöka få in här om man har plan på att ha free hit 34. Men som Arsenal, Liverpool tillgångar till exempel, de kommer ju inte ha någon dubbel efter 34. Sen kan de ju ändå vara vettiga att hålla. Men jag har kikat Saka till Foden som sagt. Eventuellt göra Van Dijk till Dalot eller Darwin till Höjlund eller sådär. Känns inte supersexigt. Vad tycker du om de här bytena? Det är byta ut bra spelare. Det kommer jag göra den här veckan.
Ja, nej. Som sagt, jag var ju inte jätteimponerad över United. Det är väl en sån knäckfråga som man kan ha framåt. De har ju en dubbel såklart, men... Ja, men ska de spela som de gjorde i första halvlek, då vet jag inte om det varken kommer bli mycket nollor eller mycket offensiv utdelning. Så att,
utöver dubben som de har i 37, så har de ju ett oerhört fint spelschema kvar, ja, United. Så att, sen så har vi ju sett United mot liksom sämre lag ändå inte flyga. Men jag tror inte man ska döma dem efter att ha sett dem mot ett Liverpool egentligen.
Nej, men så är det ju. Ja, men som en Garnacho till exempel tycker jag fortsatt känns intressant. Bruno har ju också faktiskt gjort en del poäng här på slutet. Så det är på mittfältet absolut. Sen backarna är väl lite mer så här, ja, men funderande kring. Jag kommer ju också stå där med dem. Ja, men de tankegångarna när jag drar wildcard sen. Så att, ja, det är lite mer öppet på backsidan.
Ja. Vi kan dra av Fredrik också. Han tog 5 poäng mer än mig den här gameweeken. Han tog 67 poäng, totalt 1911 poäng och en overall rank på 241 000. Gröna pilar där för honom. Han tryckte av dubbelbytet Lascelles och Gabriel till Van Hecke och Ait Nouri. Ja, det blev ju en vecka för tidigt kan man nog konstatera att byta ut Gabriel. Samtidigt ha en lite oflytt där på Ait Nouri som fixar en straff men sen kliver av lite med en känning. Jag tror inte att det ska vara någon värre skada vad det verkar, men ja, in med honom. Men det är också sådana här byten för att förbereda sig. Han planerar ju också ett free hit i 34an. Ja, Stefan, din game week var inte alls så tokig. Fina 80 poäng och du glider förbi Fredrik i overall ranken. Totalt 1914 poäng, så 3 poäng före Fredrik. Gröna pilar, overall rank 227 000 och du sparade din transfer.
Ja, nej. Jag och Fredrik har ju en härlig batalj där. Jag hade ju lyckats skapa mig ett ganska betryggande avstånd ner till honom. Sen kom ju Foden och haverera hela det försprånget där. Men nu hittar jag in en 80-pinnare här. Och det var ju mycket tack vare mitt försvar som satte upp den. Jag är rätt templet i mittfält och anfall. Men Pedro Porro med 11 pinnar och Dubravka med 9. Och sen... Ja, man fick in en Brantwaite där med en nolla också som ja, samtliga backar med nollor gör att poängen sticker iväg den här veckan.
Så är det. Sitter ju med 2 fria transfers, gör du. Du behöver ju inte trycka av båda nu. Det kanske till och med är att rekommendera att bara göra ett för att ja, men sitta med 2 fria till dubben i 34 om det är något man vill göra där om du känner att du sitter bra på det. Hur går tankarna? Du behöver ju göra 3 byten innan ditt wildcard i 35an då.
Ja, precis. Nu kommer jag troligtvis göra ett -4 byte i 34an tror jag. Med tanke på att Richards gick sönder där som jag hade tänkt spela i 34an så lutar det nog ändå åt att jag tar ett minusbyte där. Men det är absolut som du säger att jag kommer göra ett byte den här veckan för att sitta med 2 fria. För att ja, men jag vill inte byta in någon för tidigt där och som går och skadar sig som man behöver nu till dubbeln här i 34an. Så tankarna går att Ariola eller Dubravka får lämna bygget för en ny keeper tror jag. Och där står det nog mellan Raya och Pickford, tror jag.
Och är det någon som är närmare än någon annan utav de 2?
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nej, men det är lite, jag vill nog se här hur mycket minuter till exempel en Olise får. För om jag till exempel tar Raja, då försvinner möjligheten för mig att plocka in en Arsenal-mittfältare. Ja, nej, jag känner mig bara trygg med SF för tillfället. Olise har ju bara fått ett kort inhopp. Det känns som att den här dubben kommer lite för tajt för honom. Så jag vill eventuellt, ja, men har den där möjligheten att plocka in en Arsenal eller en Liverpool mittfältare istället. Så det lutar något Pickford.
Yes, fina pickadollen där inne i kassan. Bra.
De har ju väldigt mycket att spela för Everton, för att så fort de vinner så blir de ju av med poängen här, har vi sett.
Det känns som att Premier League vill ha ut dem. Ja, det är intressant att se. Nu vill man väl hoppas och tro att det inte ska bli mer poäng till höger och vänster. Man ser ju gärna att de här förutsättningarna är klara innan man drar igång en säsong. Nu det blir lite liksom riktigt dåligt skämt när det liksom förutsättningarna ändras från vecka till vecka för de här lagen. Och det är inte bara lagen som får minuspoäng som det förändras för. Det är ju de lagen som slåss om nedflyttning där som också allting vänds upp och ner. Ena dagen så är man på säker mark och sen så ger de tillbaka lite poäng. Och sen drar de ifrån dem igen och sådär. Så att det är stökigt tycker jag. Innan vi går in på veckans punkter tänkte jag bara slå ett slag för vår Patreon, patreon.com/svenskafpl, där ni kan stötta oss. Och både jag och Fredrik står ju här inför free hit i Game Week 34. Det är så kallad chip season, så att vi kör väl någon live Discord för våra Patreons och pratar upp free hit-lagen. Såklart kommer vi prata free hit-lag ganska mycket i nästa vecka. Nästa veckas podd, men lite närmare deadline så får alla våra Patreon, om de vill, haka på och höra lite hur våra tankar går kring våra byggen, men även möjlighet att ställa lite frågor kring egna val och dilemman som man står inför. Och det är ju en av fördelarna med att vara Patreon, även ett härligt diskussionsforum och sånt som lever upp. Men Stefan, veckans punkter. Jag tycker att det är hög tid att prata avstängningsläge nu igen. Och det är för att det ser ju ut som så att när man tar sitt 10:e gula kort innan man har spelat 32 matcher, då får man 2 matchers avstängning. Det fick Douglas Luiz känna på. Han tog väl sitt 10:e gula kort i sin 32:a match typ efter 5-6 tilläggsminuter. Så att det var ju verkligen precis att han skulle klara det. Nu missar Douglas Luiz Game Week 33 och 34. Det tackar väl du som Arsenal-supporter för. Ska väl möta dem nu i 33, va?
Ja, precis. Jag gillar ju den matchen, för att Aston Villa är ute och spelar i Europa på torsdag. Så att vi får ju 2 dagars extra vila inför Aston Villa-matchen där. Och nu med Douglas Luiz, som är en väldigt duktig och viktig spelare för Villa, så är det klart att det gynnar Arsenal i den matchen.
Förlorar de sin straffskytt där? Vi får väl se om det är Watkins, som inte är superbra på straffar, som ska kliva fram, eller om det är Tielemans eller McInn eller någon annan. Har du någon känsla där vem som kommer ta straffarna i 33 och 34 för Villa om de skulle få någon?
Nej, jag vet faktiskt inte. Jag vågar inte chansa på det. Men Watkins eller McInn känns det väl som spontant.
Luis, han missar ju då, som sagt, tog sitt 10:e gula. Vi har 7 spelare som står på 9 gula kort som inte har spelat sin 32:a match än. Det är Jackson och Caicedo från Chelsea. Det är Bruno Guimarães från Newcastle. Semedo från Wolverhampton. Och trippen från Sheffield United i Hammer, Bogle och Ahmed Hodžić. Och alla utom Chelsea spelar ju sin 32:a match nu i Game Week 33. Så bara de undviker en varning där så är de ju sen fria. Chelsea dock spelar sin 32:a match i Game Week 34. Och det gör ju till exempel att kliva in nu på, men det är väl kanske Caicedo, är väl inte så många som kliver emot, men till exempel med ett free hit läge att hoppa på Chelsea tillgångar skulle man kunna göra. Och Jackson, ja, det är svårt att hitta superintressanta anfallare tycker jag just nu, men Jackson skulle kunna vara en sån, men det är en chansning om man ska göra det, för då ska han undvika gult kort nu i både 33:an och i 34:an, så det är väl bra att ha med sig. Utöver det så kan vi väl nämna det är ju flera spelare som har stått på 8 gula kort som ändå är stora FPL-tillgångar som vi har pratat om, ja, men mycket väl skulle kunna råka ut för en avstängning. De är fria nu, och spelare som jag inkluderar det är Darwin Nunez, det är en Anthony Gordon i Newcastle, en Havertz i Arsenal, Bruno Fernandes i United, Rodri i City, Senesi i Bournemouth. De har ju stått på 8 gula allihopa. Men de spelar sin 32:a match här i Game Week 33. Och som sagt, de står bara på 8 gula, så de kan inte komma upp i 10. Så vi behöver inte fundera på det längre, Stefan. Det är väl skönt att veta, va?
Ja, nej. Det var väl inte så här någon supergubbe som... Men de där på 8 var ju såklart att hade de stått på 9 hade det varit lite jobbigare. Men i 9-kategorin så känns det som att det är relativt tunt ändå.
Yes. Vi ska gå vidare, prata free hit tankar. Vi börjar med den strategin som jag är på. Och det är ju som sagt att lösa Game Week 34 med ett free hit. Som det ser ut just nu tror jag nog jag kommer gå på 11 stycken dubbelspelare. Även om det finns vissa singelspelare som skulle kunna vara alternativ. Det ska vi prata om i nästa vecka. Och fokus då på spelare man byter in. Det är ju spelare som antingen dubblar i Game Week 35 där vi har en bekräftad dubbel både för Chelsea och Tottenham. Men sen vet vi ju också att det kommer bli dubblar i 37an för City, United, Newcastle, Brighton. Och som sagt, Chelsea och Tottenham, de ska ju dubbla i 37an också, så därför är ju de av intresse. Jag tycker kanske framförallt att det är liksom härifrån man fokuserar på att byta in spelare. Man kanske kollar och byta ut spelare som har dubbel i 34an, något som man absolut inte gör om man är på din strategi, Stefan, där man har tänkt att liksom klara 34an utan free hit och sen kanske dra ett wildcard efter. Så det skiljer sig ganska mycket vilka spelare som ska in och ut. Ja, byta in dubbelspelare. Jag tycker det är rimligt. Kanske framförallt offensiva dubbelspelare i 37an. För kollar jag Game Week 37 med förväntade dubblarna så är det svårt att hitta försvarsspelare. Så kan du hitta ett bra försvar som har en bra match i Game Week 37 så gör det inte så mycket om det är en singelspelare. Är min spontana känsla. Håller du med mig där att kanske framförallt de offensiva spelarna som är mest intressanta att gå mot?
Ja, nej, det finns ju verkligen, alltså så alla lag som spelar har dubbel, de har ju läckt väldigt mycket mål. Och sen sitter kanske undantaget då, men där har det ju varit lite att det är svårt att veta vem som ska få två starter så när matcherna kommer så pass tajt in på.
Ska vi börja prata lite Chelsea och Tottenham? Det är ju de som ändå har dubbeln direkt efter free hit 34, alltså i Game Week 35. Och alltså jag sitter med trippel Chelsea, Petrovic, Gusto och Palmer. Tycker det är svårt att hitta så många andra intressanta spelare i det där laget. Speciellt med tanke med Jackson då, som står på 9 gula kort att byta innan nu. Om man inte redan sitter på upptripplingen. Och om man inte sitter på upptripplingen, måste man verkligen ha den? Jag vet inte. Samma med Spurs, där sitter jag med 2 tillgångar. Men jag vet inte vem jag skulle ta in som tredje. Jag tycker Son, om man inte har honom och man planerar... Spurs har ju blank i 34an, men det rör ju inte oss som drar free hit. Och har man inte Son, då tycker jag han är en fin gubbe att hoppa på nu. Ska möta Newcastle här i 33an, vilket inte alls är så tokig. De har ju verkligen läckt mål. Och... Nej, sån tycker jag verkligen man ska gå på. Sen sitter jag med Udogi. Vissa har Porro. Alltså att dubbla upp Spurs defensiven med det spelschema de har. Nej, alltså det går inte. Och då hade man väl kollat mot det. Ja, men Madison då kanske. Ja, men han har kommit tillbaka här. sett så där ut. Det är ju folk som har suttit med honom som har varit oerhört frustrerade, vet jag. Bara blankar och blankar. Blir dessutom utbytt. Nu senast såg vi att han dessutom tappade nästan alla fasta situationer till Pedro Porro som tog dem när Maddison var skadad. Och ja, jag vet inte. Richarlison är skadad. Stefan, hur all in ska man gå på ett sånt här Spurs som dessutom har ett tufft spelschema?
Ja, nej, det kanske räcker med två gubbar. Det är inte liksom, förutom sån, alltså ska man ha sån, då börjar budget bli en issue också. Det är inte så här glasklart att man har råd med alla heller.
Nej.
Och som du är inne på, backarna, ja, där känns det som att det räcker med en faktiskt.
Ja, och jag har ju gått över till Udogi, men nu när vi ser att Porro tar över fasta situationer från Maddison, får vi se om det håller i sig. Men då är ju Porro en gubbe man mycket hellre vill ha än Udogi, i min känsla.
Ja, nej, det svingar jag över där såklart. Gör det. Sen vet jag inte om det är värt ett sidledsbyte. Det är ganska mycket pengar emellan också.
Mm.
Men helt klart en bra grej för Porro framåt. Här om man inte har valt sin gubbe än.
Ja, nej, sidledsbytet är väl lite lurigt. Men som sagt, det kan vara många som sitter som mig med liksom egentligen inte så många byten att göra. Då skulle man kunna unna sig det bytet i alla fall. Och jag tänker att hade jag haft möjlighet att göra Saka till Foden, Udogi till Porro. Nu räcker inte pengarna till det för egen del. Men då hade jag nog lockats av det eftersom jag är så nöjd med bygget i övrigt i alla fall. För jag tycker faktiskt att det är så pass stor skillnad mellan dem om Porro nu ska ha fast situationer. Vilket jag inte trodde att han skulle ha. Bra, vad är det annars för gubbar vi talar om? Vi har, då har vi lite klarat av Chelsea och Spurs. Gällande Chelsea där, Stefan, bollar ju aldrig in dig. Hur ser du på dem? Det är ju Cole Palmer som man ska ha, men han sitter väl alla redan med, tänker jag. I övrigt i Chelsea, vad är det för måste gubbar man ska sitta med när de har två dubbla kvar?
Nej, men Petrovic har väl varit en bra väg med tanke på att han fortsatte första keeper, tänker jag. Sen är det ju krångligt. Jag har ju haft Gusteau själv här ett tag, men han verkar ju ha lite problem skademässigt. Han är ju borta lite då och då, så att jag vet inte hur trygg jag är med att han kommer spela dubbla matcher i någon dubbel längre fram. Och nollan, det är ju rätt få matcher som Chelsea verkar kunna knyta ihop den. Ja. Så jag vet inte hur vital han är faktiskt.
Nej, det är stökigt. Palmer behöver man ha. Jag tycker väl kanske att man bör gå på åtminstone en Chelsea-gubbe till. Med tanke på att de har två dubblar här. Men ja, Gusteau, Petrovic. Jag kommer ju sitta kvar med dem nu. Men det är ju, gör mig ju inte liksom superexalterad, om jag ska vara helt ärlig. Övriga lag då, de som sen vi förväntar oss dubblar i 37an, det är ju som sagt City, United, Newcastle, Brighton. Brightons dubbel, sådär intressant, jag var inne på det, jag tog in Van Hecke men vet inte ens om jag kommer vilja spela honom. Framförallt City, United och Newcastle har ju rätt trevliga scheman här framåt. Och City är ju ett väldigt bra lag. Till skillnad från både United och Newcastle skulle jag nästan säga. Men har sitt Europaspel. United, ja, det är ju ett lag som jag liksom, jag orkar inte prata om dem riktigt. Men som sagt, bra matcher, kan det vända? Ja, möjligt. Newcastle, deras offensiv gillar jag. Defensiven har ju stökat rätt mycket nu. Vi börjar med Manchester City. Ja, jag kollar ju mot att gå mot Foden och får se här om vi kan få någon läcka inför 33an. De spelar ju vid klockan 4 svensk tid, så att vi måste ju få läckan innan 12 kring vilka som startar. Men det är Luton i 33an, en match som ja, man gärna skulle vilja träffa rätt på sitt tillgångar. Kan det vara så? Har man möjligheten, gå på en Kevin De Bruyne. Det är väldigt få som kommer ha det. Men Och den väg man skulle då kunna gå, och prata om att man skulle kunna lämna Liverpool, det är ju Salah till det bröna, för att det sätter upp det. Salah har ingen dubbel efter 34, men Salah ska möta Crystal Palace hemma på Anfield. Ja, jag vet inte, vad säger du om en sån high risk, high reward drag här, och kanske sätta binder på Kevin De Bruyne? Kan man vara helt säker på Pep att han ens får starten, trots att han börjar bänk här mot Real Madrid?
Ja, men det bör han ju få, tänker jag. Men det är väl om man ligger lite efter i minneligorna, känner att säsongen börjar lida mot sitt slut, så är det absolut en sån swing som kan kan stänga luckor i minneligorna. Det kan också gå åt andra hållet, men det är väl en vettig chansning så här, om man kan vara lite kortsiktig.
Ska ju veta det, då får man ju tillbaka sen Kevin De Bruyne i 35an, då har man ingen aning vilka matcher han kommer vilas eller spelas och så.
Nej, så är det.
Så att så är det, samtidigt som man nog kan vara ganska trygg med att Salah ändå kommer spela mest hela tiden i sitt Liverpool som man brukar göra. Annars är det, tycker jag, med Haaland som de flesta redan sitter på, Foden, men som sagt, det är lurigt med speltid i 33an. Jag tror väl att Haaland ändå ska få starta mot Luton. Det är min känsla. Vi får se hur det går idag mot Real Madrid. Vad är din känsla där?
Nej, men jag har känslan att han spelar. Jag tycker liksom att om man ska kolla lite långsiktigt, Haaland och Foden känns ändå stabilast i sitt, det är de som har visat, eller ja, Haaland har ju sin plats, men Foden är väl den som har visat mest form i hela City. Och det är ju fortsatt liksom sjukt tajt i titelstriden, så det kommer inte vara liksom massrotationer i City, utan det kommer vilas en, två gubbar, och så kommer det gås för båda titlarna.
Ja,
tror jag.
Jo, det tror jag också. Sen är det just det här Luton, ja, men de ska de väl kunna spöja. Nu är dessutom Alvarez också på bänken. Han skulle ju kunna spela istället för Haaland mot Luton, och de borde väl kunna klara det ändå. Foden och Haaland, båda rätt unga spelare som kanske inte har samma behov av rotation och vila som en Kevin De Bruyne. Dessutom fick ju både Foden och Haaland vila nu nyligen, båda två. Så att det kanske talar för att de ändå ska kunna spela i ett tajt schema här några matcher innan det är dags för nästa vila. Du var inne på det, liksom City-försvarare. Ja, det är en djungel ju. Det är väl Guardiol som liksom, det har blåst mest kring att liksom, vindar att plocka in här, kopplat till, ja, med skadorna på Ake och Walker. Men de kommer väl tillbaka här inom kort, och
Guardiol blev ju utbytt med gult kort rätt tidigt här i helgen också, så att jag tycker inte hans plats känns supergjuten heller.
Nej, det är svårt, och framförallt när man vill göra de här byterna så är det ju en spelare man vill kunna spela varje vecka på sin City-gubbe, men också att man kan känna sig hyfsat trygg, speciellt för en försvarare, att få dubbla starter i 37an. Och det är ju, alltså, nej, jag kan inte svara på den om jag skulle ha liksom en pistol mot huvudet. Vilken City-försvarare får dubbla starter i Game Week 37? Vill ta en chansning eller, Stefan?
Nej, men de blir inte så intressanta, tycker inte jag. För att dels så har de inte haft förmågan att hålla nollorna. Och sen får man noll offensivt hot dessutom. Så att det blir väldigt svårt att motivera en City-back, tycker jag.
Ja, vi lämnar väl City där. Gå till de röda delarna av Manchester. Du var inne på det tidigare. Garnacho på mitten. Är väl en gubbe man kan gå mot. United av Bournemouth här i 33an. Och sen ett väldigt fint spelschema faktiskt. Men ja, jag vet inte vad man ska göra av ett bra spelschema för Manchester United. Du såg dem på plats. Försvaret imponerar ju inte. Onana gör ju en hel del räddningar. Så om man är på jakt efter en målvakt så är han ett alternativ, skulle jag säga. Kanske framförallt om man planerar en benchbust i 37an. Och liksom ha Onana och Petrovic. Annars skulle jag gå på en försvarare antingen på budgetvarianten och inte ha så mycket pengar. Någon som kommer kunna sitta bänk i vissa matcher. Så här kan man gå på Maguire. Men annars skulle jag nog vilja slå ett slag för Dalot, som jag ändå tycker har gjort en riktigt bra säsong i ett dysfunktionellt Manchester United och som ändå har ett offensivt hot i sig på ett annat sätt. Håller du med mig i försvarstankarna kring Manchester United?
Ja, det gör jag. Jag är inte superintresserad, men om det är någon jag vill ha så är det nog ändå Dalot. Tyckte inte, vi satt ju och såg Fambisakas glidtackling där som orsakade straffen på slutet. Det känns inte som att han stärkte sina odds för att och liksom gå före Dalot i någon match, utan den platsen känns väldigt trygg.
Ja, och med alla skador i United så alltså är du hel för att spela, känns det som.
Ja, men jag hade väl prioriterat mittfältsbytena då, kanske med Garnacho och Bruno, om man har möjlighet att... Ja, Garnacho är väldigt mycket enklare att få in, så att han står väl först i priolistan.
Ja, precis. Bruno Fernandes kan man ju säga det, att de senaste 6 matcherna så har han ändå 5 returns och 40 FPL-poäng. Så att, ja, man kan ju skratta lite åt United-tillgångar i FPL. Men med det här enkla spelschemat mot slutet, enkla inom citationstecken då. Och som sagt, dessutom dubben i 37an. Även om den ena matchen är mot ett titeljagande Arsenal, så tror jag att folk till exempel i ett wildcard 35, att Bruno Fernandes kommer leta sig in i en del byggen. Det är min känsla. Höjlund på topp. Han visade ju fin form där ett kort tag. Sen åkte han på en liten skada och sen han kom tillbaka från den har han inte riktigt gått att känna igen. Men det är som sagt, det är lite svårt att hitta anfallare. Vi ska prata om Newcastle och en Alexander Isak som också har dubbel i 37an. Så Haaland och Isak, men sen den där tredje anfallaren som ändå ska dubbla i 37an, om det är det man söker, då är det inte så enkelt att hitta någon som är bättre än en Höjlund eller ja, kanske en Jackson då i Chelsea. Men det är väl ungefär på samma nivå de två.
Ja, nej, precis. Ja, Höjlund såg man ingenting av nu på plats. Så här slatstruken insats. Mm. Men som du säger, väldigt fina matcher. Det kan ju vända bara han gör ett mål. Få lite flow igen. Och Jackson är ju mycket svårare att byta in nu än kanske för i min strategi då, när man sitter med wildcard i 35an och vet att han inte kommer vara avstängd. Mm. Eller om man är avstängd då.
Precis.
Men då sitter man ändå på den informationen, så att då, han är ju mycket lättare att byta in då än ja. Om inte annat.
För mig är han en för stor chansning att gå på nu. Gällande Höjlund att skjuta in där när du ser dem på plats, problemet i en match mot Liverpool, det var att han var ensam där uppe. United var oerhört tillbakapressade utav ett mycket bättre Liverpool, och så slår man långa bollar upp mot Höjlund där Van Dijk plockar allting. Ja. Det är ju inte sådana matcher vi kommer spela här i slutändan. Utan förhoppningen är ju att Höjlund ändå ska liksom, ja, men kunna bidra med lite offensiva poäng här i avslutningen. Och några poäng blir det. Frågan är om det är så pass mycket så att han är värd att plocka in. Jag tycker Brighton är nästan lag som jag väljer att inte ens nämna här och spelar och plocka in. Däremot Newcastle så tycker jag ju att, som sagt, Gordons avstängningshot borta. Alexander Isak kanske är en av de mest intressanta forwards att gå till. Gissar att det är spelare som du kikar mot att gå till i ett wildcard 35 sen. Både Isak och Gordon. Försvaret är ju lurigt. De har haft problem med Trippier, ska väl komma tillbaka. Har ju ändå ett offensivt hot i sig. Jag vet inte om man kan byta in Trippier nu inför 33an, då de dels ska möta Spurs och förmodligen att han inte är tillbaka tills dess, men spassetta på bänken för att ha en 35an om man liksom har de lyxproblemen med byten. Hur ser du, om du kan börja med Isak Gordon men sen Newcastle försvar, vad tänker du där?
Ja, men det är lite liksom så här lyxspelare. Jag vet inte, jag har inte suttit och pillat så mycket med wildcard 35 än. Så jag vet inte vad budgeten räcker till riktigt. Men har jag råd med en Trippier i liksom, och med alla andra gubbar jag vill ha, ja, men då är det klart att jag kommer gå för honom. Men annars så kan man ju gå för en kär istället som också har ett offensivt hot. Och är mycket billigare. Så tänker jag. För det kommer ändå vara svårt att hitta klockrena backar som man vill ha sista fyra gameweeksen.
Så är det. Och Newcastle, precis som United, har ju ett riktigt kanonsken från 35. Det börjar ju direkt med Sheffield United hemma, Burnley borta. En dubbel i 37an mot Brighton hemma och United borta förmodligen. Och sen avslutar de med Brentford sista dagen i 38an. Så att det är ett lag jag tror man kommer vilja gå. Jag tror att de allra flesta wildcardsen kommer innehålla trippelt Newcastle. Och då är de flesta fall Isak Gordon plus en försvarare. Kanske att någon vågar chansa med en Harvey Barnes som nu ändå är tillbaka. Eller en Dubravka skulle kunna vara i mål. Problemet är väl där Popes status. Jag har fortfarande inte riktigt fått någon klarhet. Jag pratade om att Pope ska vara på väg tillbaka. Sen kommer det andra rykten som säger att han missar resten av säsongen. Har du fått någon klarhet eller?
Nej, det var ju någon vecka sedan det där Twitter-ryktet kom. Men det dementerades väl ganska omgående att han var borta resten av säsongen. Så att, det är nog fortfarande oklart med hans status. Han ville ju såklart vara med till EM för England. Och då lär han väl liksom spela några tävlingsmatcher innan EM, tänker jag.
Ja, det är lurigt. Delar min tanke här med det här fina spelschemat som Newcastle har, att Gordon och Isak känns ganska självklara i ett wildcard 35 och spelare som man kommer vilja få in annars, om man inte drar wildcard heller, med den här avslutningen som Newcastle har.
Ja, nej, det är en upptrippling ligger nog mycket nära till hans.
Bra. Spelare att plocka ut, det blir ju liksom bra spelare. Och du pratar hur budgeten ser ut för ett wildcard 35. Det är ju vilken väg man går. Lämnar man spelare som Mohamed Salah, som inte har någon mer dubbel, men som ändå är i en kamp om att vinna ligan. Det är ju frågan. Gör man det så har man ju all budget i världen. Och å andra sidan så har ju Liverpool helt okej schema här framåt. Tuffaste matchen är väl i 36an och 37an, 36an, Tottenham hemma, 37an, Villa borta. Det är inte matcher heller som skrämmer, tycker jag inte. Det är väl det här om man planerar att dra benchboost 37, vill man benchboosta en Sala borta mot Villa då, eller vill man sprida ut pengarna lite mer? Det är nog där liksom din budgetfråga kommer, där du kommer få svar på det.
Ja, men det blir ju väldigt tajt på mittfältet när man kollar på det. Liksom. Mm. Ska man sitta med en Son och Palmer till exempel, de har ju två dubblar. Så de känns ju rätt givna. Sen ja, så har vi ju Foden och Garnacho och Gordon har vi pratat om, Bruno har vi pratat om. Alltså då får ju inte, så här, då finns det ingen plats för en Saka eller en Sala på mittfältet. Men det är klart att det kan slå fel. Så är det ju. Det är ju liksom ett läge där kanske alla som har dubbel i 37an inte har så mycket att spela för längre heller. Så det kan ju liksom väga in hur motiverade och är de spelarna. Till skillnad från Salah och Saka då, som troligtvis ger upp om ligasegern där på slutet.
Får jag gissa så tror jag många wildcards kommer. För det är många wildcards som drar i 35an som ändå planerar benchboost i 37an. Att man i stort sett kommer göra sig rent på både Liverpool och Arsenal. Vilket känns oerhört risky. Och det skulle kunna vara en möjlighet för oss som inte planerar benchboost i 37an. Att ändå ha spelare kvar från de här lagen som verkligen har något att spela för. Och som dessutom har potential att vinna de flesta matcherna med liksom 3-4 bollar. Så att jag tycker inte att det är självklart att liksom tumma sig på Liverpool och Arsenal tillgångar här för att sen sätta upp sig. Och kanske framförallt så är Arsenal-försvaret. Ja, men det är ju typ det enda försvar man har kunnat lita på under hela säsongen. Så att, nej, inga mer dubblar efter 34an, men fortsatt liksom säker på speltid på många utav FPL-alternativen och ja, men ändå matcher som jag tycker lockar en del. Ni har ju väldigt fina hemmamatcher. 36an mot Bournemouth, 38 mot Everton. Kan jag se att Arsenal hålla nollor där? Ja, det kan jag göra. Men jag kan typ inte se något annat lag hålla någon nolla mot vilket motstånd det än är. Så att Nej, jag vet inte. Jag tycker inte att man kanske måste tumma sig på Liverpool Arsenal. Det är min spontana tanke.
Nej, men det håller jag faktiskt helt med om. Det är, för Arsenals del handlar det egentligen, löser man 35-man där Tottenham borta med andra backar, då tycker jag att det ser bra ut härifrån in med backarna.
Jag tycker också det. Just nu kollar jag på att ändå behålla Gabriel i alla fall. Fram tills nu har man ju inte tjänat något på en Arsenal-försvarare. Men jag tror att efter folk har dragit wildcard 35 så tror jag att det är ganska många som kommer tumma sig. Yes, ska vi nöja oss där med liksom free 34-strategin då? Och gå in lite på det vi har varit inne och nuddat på, wildcard 35. För här är det ju helt andra spelare man kollar på att byta in. Då kanske man snarare kollar på att byta in spelare från Liverpool Arsenal om man inte är upptripplad där. Utöver dem, ja, med Wolves som har dubbel. Vi har en Solanke om man inte redan sitter med honom. Palace har en rätt okej fin dubbel i 34, men möter Liverpool borta den här omgången. Så den kanske man väntar till att byta in för 34, men ja, Stefan, hur resonerar du här? Du sitter ändå i skarpt läge.
Ja, nej, men jag prioriterar ju liksom fylla upp Arsenal och Liverpool kvoten. Ja. Jag sitter ju med två från varje till exempel. Och det skulle kunna bli så att jag byter in en tredje från något av lagen här till 33an, men annars har jag tänkt att jag vill inte gå liksom på fel gubbar här, så att de byterna vill jag gärna göra inför 34an om möjligt. Bara för att få så slagkraftigt lag som möjligt där när man går upp mot free hits i stor utsträckning. Och sen kikar jag ju på Crystal Palace, men där finns det ju, ja, men det är klart att Mateta har gjort det bra, men för mig är det väl Esse som är alternativet i den dubben.
Kanske Munoz i backlinjen som har gjort det väldigt bra på ytterbacken.
Ja, absolut.
Om man söker en försvarare.
Absolut, skulle kunna vara något om man tycker att han trumfar Ait Nouri, men det kanske han gör med tanke på att Wolves ändå ska möta Arsenal i ena matchen. Och det är lite vanskligare där med, ja, men får Ait Nouri i båda starterna till exempel. Det är trist om man startar mot Arsenal så får han inte starta mot Bournemouth till exempel. Så det är väl ett alternativ. Sen i Wolverhampton annars så tycker jag att det är rätt svårt med tanke på, ja, men de som har varit deras go-to-spelare, de har inte riktigt varit i form eller skadefria på slutet.
Nej, och vi har sett en Kunja som har varit tillbaka, som har matchats in oerhört försiktigt, fått inhopp från bänken flera gånger. Jag vet inte om han kan vara redo för start, men i en dubbel, får han dubbla starter då? Ja, jag håller med, det är ganska, ganska lurigt att välja att kliva på där.
Ja, precis, och Hishan där på, han är fortfarande gulflaggad, han har inte spelat någonting. Och Neto är väl liksom borta. Så att, det är tufft där. Jag vet att några har ju hittat till Sarabia där. Men börjar de andra komma tillbaka så vet jag inte hur
säker hans plats är.
Nej, precis. Men han är ju ändå en poängspelare som skulle kunna leverera och en möjliggörare. Men det känns lite som ett wildcard för mig.
Jag pratar ju om att kunna sticka ut, vi som inte drar wildcard 35, genom att behålla Arsenal och Liverpool spelare till exempel. Ett sätt att sticka ut för de som inte drar free hit i 34, det är ju ändå, för jag tror att de väldigt många som spelar free hit kommer ha 11 dubbelspelare. Det gör ju att man till exempel lämnar Manchester City-spelare som ska möta Brighton borta. Man lämnar en Ollie Watkins som ska möta Bournemouth hemma. Hur ser du på liksom ändå ha någon eller några singelspelare från liksom bra lag med okej match i 34?
Ja, men jag kommer ju ha ganska många dubblar också. Haaland kommer jag ha som singelspelare. Det är väl förhoppningsvis liksom den enda. Sen, ja, det kan bli skador här i Europaspel och Och så en till omgång i Premier League kvar. Så man ska väl inte liksom ta ut något i förskott. Men annars vet jag inte, så här, när man har fått in sin Arsenal-trippel och sin Liverpool-trippel. Kanske en esse. Sen ser jag inte så här att det är någon dubbelspelare som är måsten egentligen. Utan då... Nej. Då kan man gå på, ja, men som United med Sheffield United hemma, City. Det finns bra matcher.
Mm. Ja, jag håller med. Jag tycker Arsenal och Liverpool-trippen, dit ska man köpa lotter. Exakt vilken upptrippling man ska ha. Ja, det beror ju lite på. Om man inte spelar free hit, då är det helt fria alternativ. Det kommer vi prata nästa vecka. Om man, som du, inte skulle göra sig med free hit. Men då är det nog lite vad man har för upplägg på sitt lag och vilka spelare man kan tänka sig att byta ut snarare. För att det finns ju alternativ på egentligen, ja, med alla positioner att byta in spelare från de här två lagen.
Ja.
Så då får man kolla till sitt bygge vart det känns som att man kan förbättra det allra mest, om man inte har någon jättefeeling för någon som bara måste in.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, och värt att säga är väl de som planerar Wildcard 35 att det enda man kan ha med sig i, alltså, spelare att byta ut, ja men Tottenham spelare är jättebra att byta ut, som har blank 34 då, men man ska fortfarande ha med sig just vilka vill man ha tillbaka i ett wildcard, vart finns det uppbyggt värde. Det är väl spelare som Pedro Porro, om man har suttit med honom länge, där man kan ha uppbyggt värde. Det är en sån, ja, det är väl framförallt de, tänker jag. Och då får man också börja kolla lite på hur ska mitt wildcard 35-lag se ut. Kommer pengar vara ett problem eller är det inte det? Ja, men då spelar det inte stor roll. Lagvärdet i sig får man ju inga poäng för. Det är ju bara att se till att du får ihop det wildcard-lag du vill ha. Och sen att det inte ställer till det för, ja, med budget längre fram.
Nej, precis.
Bra, är det någonting du vill skjuta in där?
Nej, men jag tycker ändå att, så här, jag tror att det finns en väg för 35-man och framåt. Jag kommer till exempel byta ut sån, eventuellt Porro också. Mm. Kommer tappa en hel del värde på det. Mm. Men ja, jag har ju wildcard, så att man får pussla upp det liksom. Jag har inte så många andra jag kan byta ut. Palmer har ju ännu mer uppbyggt värde i, till exempel. Så ja, vi får se. Om jag kan behålla Porro så kommer jag göra det. Annars sån liksom får prioriteras och bara få upp fler dubbelspelare.
Mm. Fullt rimligt också, för att det finns många mittfältare man är intresserad av i 34.
Ja.
Vi har ju de sista då, de som inte har några chips kvar som ska lösa 34an, men även liksom bygga mot ett Game Week 37. Jag tycker de behöver nog vara lite kortsiktiga mot 34an här, som är liksom den dubbel vi har framför oss, och se till, som du var inne på, att prioritera och få trippel Liverpool, trippel Arsenal. Det är heller inget problem att behöva sitta kvar med efter 34an, även om wildcard-lagen förmodligen kommer lämna många av de här spelarna. Utan det kanske bara blir en möjlighet att fortsatt sitta ganska tungt i de här lagen. Det är min tanke. Vad tror du om det, Stefan?
Ja, sen tror jag att det kommer vara lättare att sitta kvar med Arsenal-spelare eller Arsenal-backar som vi pratade om. Liverpool känns ju lite så här, det känns ju lite vanskligt att sitta på en Darwin med liksom Europaspelet, och inte klockrena matcher och inte visat någon så här superform. Ja. När det finns så bra alternativ på annat håll. Men just för dubben så tycker jag absolut att man ska sitta upptripplade de två lagen.
Ja, och som sagt, man behöver ju inte sitta med Liverpool-spelarna till liksom säsongsslutet. Men att ha dem i 35, 36 sådär. Och sen kanske byta ut dem inför 37an. Att liksom då gå över till de lag som dubblar 37an då. Det är ju inte hela världen, tänker jag. Och framförallt kanske så här, om man nu inte har wildcard 35, du pratar om att ja, men Son får göra vägen. Det är väl lite känsligare då om man inte har möjligheten att wildcarda in honom, för då jag tror att Son är en spelare man kommer vilja ha från Spurs i deras dubbel 35, det är i alla fall min tanke.
Ja, han kan ju vara liksom det bästa kaptensalternativet där eventuellt. Så att nej, då får man nog försöka lösa det. Jag hade väldigt mycket prioriterat att behålla honom och Palmer i alla fall i 34an, för att de står ut på sen för resten av säsongen.
Nej, där håller jag helt med. Övriga Spurs-tillgångar, ja, jag tycker att liksom, om du känner att det gör ditt lag bättre, så är det helt okej att sälja en liksom både Chelsea och Tottenham tillgångar trots att de har dubben i 35an. Men där får man kolla lite till sitt lag. Annars kan man ju prioritera att byta in spelare som har dubbel i 37an också. Till exempel Manchester United. Nej, de har ingen dubbel i 34an. Däremot har de Sheffield United hemma, vilket är en bra match. Där måste ju till och med United gå in som favoriter i en sån match hemma på Old Trafford. Även om jag inte räknar hem några 3 poäng. Så att ha någon United-gubbe där och dessutom då ha United-spelare för vägen in. Det behöver inte vara helt fel. Newcastle, de har Palace borta i 34an. Det är också en helt okej match. Och sen så som sagt ett kanonschema med dubbel i 37an. Så tycker inte att det är fel att gå på Newcastle-gubbar heller. Kollar man mot lag som inte har några dubblar kvar alls, så tycker jag dessutom Brentford har ett väldigt, väldigt fint spelschema. Har du kikat någonting på det, Stefan? Det kanske inte är lag man kollar mot nu, man fokuserar på dubblarna, men har du sett spelschemat eller?
Ja, spelschemat är bra. Men sen har vi någon patron där som påminner oss om hur dåliga Brentford är. Och han har ju fått rätt hittills. Men nu ska väl ändå, tror jag, de lösa det då med de här matcherna. Och ta några segrar. Men vi får väl se.
Det luktar ju nu. Nu är Mbeumo tillbaka. Vissa har ju gjort det bra. Tony är där. Det kommer ju bli ett tremannanfall med de tre. Är min känsla.
Ja, det tror jag också.
Och då ska de kunna göra mål mot lag som Sheffield United, Luton, Everton, Fulham, Bournemouth, Newcastle, som är de lag de har kvar. Det skrämmer inte allt för mycket, tycker inte jag.
Nej.
Ja, det är väl min del. Det jag vill skicka med då, de som inte har några chips kvar, att fokusera på att trippla upp nu i Liverpool Arsenal i 34an. Se till att inte byta ut Son eller Palmer här för att ni vill få in spelare till 34an, utan de får helt snällt, Son får sitta bänk med blank och Palmer också om man inte känner att man vill spela honom. Det är ju en tuff match de har mot Arsenal i 34an, men Palmer kan man ju spela i vilken match som helst också, lite beroende på hur ens lagbygge ser ut i övrigt.
Ja, precis, han är ju straffskytt, så allt kan ju hända.
Yes. Vi ska gå till en kapitelsdiskussion för Game Week 33, men först ska vi rikta ett stort tack till våra partners i Olka Sportresor, Netshirt.se, Unisport Store, Nakata.se, Superclub, Glenn Sportsbar och Reducering.se, där vi lägger våra andelsspel. Stefan, deadline lördag 12.00, det är Newcastle Tottenham som har 13.30 matchen. Vad tänker du? Man ser City-matchen mot Luton som lockar något oerhört, men vi har Europaspelet. Vart sitter din bussbindel just nu?
Just nu sitter den på Håland, men den kan ju absolut hamna på Sala också, skulle jag säga. Det är vanskligt det här med att det är mitt emellan Champions League-matcherna, tycker jag. Plus att Håland liksom inte har sett helt hundra ut heller. Alltså jag kan ju se, nu vet vi inte vad som händer på torsdag, men säg att Liverpool tar en bekväm seger och byter ut Salah i minut 60, ja men då sitter nog binden på Mohamed Salah istället.
Salah, Palace hemma, Håland, Luton hemma. Men samtidigt, de spelar ikväll, City, det är tisdag. Det är ganska många dagar till lördagen, vilket gör att jag ändå tror att man startar mål. Och sen räknar med 90, nej det skulle jag nog inte göra. Jag tror ju att City kommer, om de ställer upp ett ganska bra lag, vilket de kommer ju även om de roterar ett par gubbar, så borde väl Luton-matchen vara stängd efter 60 minuter i alla fall. Och så plockar man av Haaland. Det är väl ganska rimligt, men på de 60 minuterna kan ju han verkligen har levererat de kaptenspoängen som man vill ha också.
Ja, jag tänker det. Och nu fick, alltså som du var inne på tidigare, han fick ju vilan här ganska nyligen. Och sen med så pass långt emellan, så det är ju favorit på att han startar och får 60-70 minuter. Bara för att hålla igång liksom rytmen där. Det tror jag.
Jag har också min bussbindel på Haaland, vice på Salah. Var inne på det också, om man liksom våga spela lite mer aggressivt, att plocka in en Kevin De Bruyne och sätta binden där. Där kommer man liksom nog sitta liksom ganska själv i många av sina miniligor, inte bara med liksom binden på Kevin De Bruyne, utan att många som inte har honom överhuvudtaget, och man kan verkligen sticka iväg i poäng. Det är en risk man tar, men det är en ganska hög uppsida också.
Absolut. Nej, jag tycker att den är spännande. Sen kan det gå precis hur som helst.
Ja. City spelar ju fyra. Tror det finns några chanser. City är ju ett lag som vi ändå har fått en del läckor ifrån. Tror vi kan få någon läcka innan 12.00 då deadline är för City startelva i klockan fyra?
Det är inte omöjligt, och de läckorna som har kommit har ju varit träffsäkra. Så att, jag hade nog väntat om man liksom står och funderar på det i alla fall.
Kan man få liksom starten på Haaland, eller veta att Haaland får bänk och Foden startar, men då kan Foden vara liksom ett kaptensalternativ också, tänker jag.
Ja, det kan han absolut vara.
Och sen att Liverpool har match på torsdagen och sen ska möta Palace på söndagen. Det är lite kortare mellanrum. Å andra sidan så har de då sin nästa match på torsdag därefter mot Atalanta. Salah ska väl inte få någon vila här, va?
Nej, det tror jag inte. Alltså ligan är ju, det är ju livsviktigt att de tar tre pinnar i ligan, så att det tror jag inte. Och där vet vi inte hur första matchen går heller.
Nej.
Känner man att det liksom är halvt avgjort, ja, men då vågar jag ju lita ännu mer på att Salah får mycket minuter i ligan.
Det är Liverpool och City vi pratar om för kaptensbindel, va?
Ja, det är nog det. Som sagt, jag var inne på att jag gillar Arsenals match mot Villa, men jag litar ju fortfarande inte på att jag tror att vi kommer vara supernöjda av bara liksom ta en seger i den matchen. Så
det är tre poäng som gäller. Det är,
ja,
det är,
exakt.
Det är inte jobba målskillnad.
Nej, det är det verkligen inte.
Nej. Ja. Det är ju någonting som faktiskt Liverpool och City kan ha med sig. Även om jag tror att de också så här insprängt i Champions League-matcherna fokuserar på tre poäng. Men de behöver ju även käka målskillnad.
Ja. Men jag vet inte om några går för nu liksom. Det är nog mer bara att försöka stänga matchen och spara, konservera energi här.
Min känsla också. Och det är väl det jag var inne på tidigare. Jag tror att kaptensbindlarna, det kommer inte vara liksom tre, ja, men som den här gameweeken. Då hade vi väl kanske fyra gubbar som kändes som att jag kan gå på vilken som helst och kunna vara ganska nöjd med vem jag än går på. Det kommer vi inte se så mycket mer, tror jag.
Nej, jag tror inte heller det. Alltså det är klart man kan smälla in en Cole Palmer och det kan bli jättebra. Men det är ju återigen det där, jag litar inte på Chelsea för fem öre egentligen. Sen att Cole Palmer har varit grym, ja det har han. Men fan, Everton slåss för. Men när jag börjar klor där nere i botten, så att det där blir ingen lätt match, tror inte jag, på hemmaplan för Chelsea.
Nej, möter ju Everton hemma på måndagen där. Yes, vi går över till lyssnarfrågorna tycker jag. Och vi har fått en del lyssnarfrågor som fokuserar väldigt mycket på Game Week 34. Jag tänker att vi spar dem till nästa vecka. Men vissa är ju även relevanta för den här veckan. Christian Mikko Blanco till exempel pratar om det. Det påverkar verkligen byterna i 33an. Han har två fria nu inför 33 och kör dead end 34 och wildcard 35 som din strategi är, Stefan. Han har idag två stycken från Liverpool i Salah och Darwin. Och han undrar om vi i 34an utöver de två helst hade suttit med Diaz plus en Everton back, alternativ Van Dijk plus Esse. Eller eventuellt Foden om man då bränner ett byte bara.
Ja, men jag hade nog valt Van Dijk Esse för att jag gillar båda två väldigt mycket. Sen Diaz kan absolut göra det bra, men ja, alltså så här. Det är inte otänkbart att Van Dijk hamnar i målprotokollet någon match till under den här säsongen heller. Så att det kan vara en sån spelare som plockar mycket pinnar i en dubbelpoäng också.
Precis. Och jag tänker väl i och för sig, så han skriver det, att om det blir Van Dijk så kommer de in denna vecka här i 33. Och så tänker jag att man plockar in Esse i 34. Det blir ju också ganska bra. Och är det så att han ska gå på en Everton back så måste den också komma in den här veckan. Då känns det ju trevligare att gå på Van Dijk hemma mot Crystal Palace än Everton bortom mot Chelsea. Om man även bara kollar 33an för sig.
Ja, det tycker jag. För man får ju lite uppsida i 33an på förhand också.
Så ett byte in med Van Dijk den här veckan och sen plockar han in Esse och ja, en gubbe till som man vill liksom köra en last week punt på i 34. Henrik Jonsson undrar också vilken den bästa kombon är. Han antingen Ben White och Sarabia eller en annan mittfältare med dubbel i 34 då. Har då Saka, Salah, Esse, Palmer utöver denna byter. Nu ska vi se, har frågan fallit in? Fallit bort? Nej, tvåan, här har vi den. Ben White plus Sarabia eller Ait Nouri plus Ødegaard eller Havertz för kommande två omgångar. Backbytet sker då denna omgång. Så vill jag gärna ha en back med bra matcher både 33 och 34. Och mittfältsbytet sker inför Game Week 34.
Ja, det smäller lite högre med alternativ nummer två ändå tycker jag, Mike Nouri och en Arsenal-mittfältare.
Ja, det får det nog göra. Vilka har Wolves här i 33? Det är Forest borta. Får vi följa där Mike Nouris känning? Han står väl gulmarkerad nu tror jag. Så det är väl det emot då.
Ja, nej, precis. Det ska han absolut hålla koll på presskonferens. Annars har jag inte Norris sett fin ut. Han har ju fått spela rätt offensivt här på slutet.
Yes. David Wallin, han sitter och kollar på att ta en minus 4 här. Ta ut Foden, Son och Areola för att kunna få in Salah. Tillsammans med Sarabia eller Esse och en målvakt och Pickford eller Henderson. För att bädda inför Double Game Week 34 med dubblar. Han skriver ju inget hur hans chipstrategi ser ut i övrigt. Snarare än att han inte ska använda free hit i 34. Jag tänker kopplat på att byta ut Son nu. Hur han löser 35an sen. Ja, det är ju ut med både Foden och Son den här veckan. Men också för att få in Salah då, som man definitivt vill ha i 34, men inte så dum att ha här i 33 heller.
Nej, det är klart han inte är dum att ha. Sen är det ju så här.
Foden får starten mot Luton.
Ja, den är lite lurig. Jag gillar Sons match också. Och frågan om man inte, alltså man kommer ju iväg med att kappa Haaland tror jag. Som vi var inne på också. Ja. Om man nu har Haaland i bygget. Så jag vet, jag hade väl gärna, med tanke på att allt kan hända och liksom så här, alltså alla kan gå sönder, vill man inte alls ha honom i 34, så hade jag gärna liksom försökt fördröja det där minusbytet och för att lösa alla de där gubbarna till just Game Week 34.
Ja, jag är nog också inne på det. Och sen som sagt, intressant att veta om han sen har wildcard i 35 för att kliva tillbaka till sån eller inte. För är det att han inte har det, men då kommer han vilja ha in sån, känner jag.
Ja, men då kanske han byter ut Salah till sån då. Jag vet inte.
Ja. Ja, det är kostsamt, men kanske så man måste göra. Mattias Eriksson har en liten annan strategi. Han kommer dra free hit här i 33 och ha wildcard i 34 sen. Det är en chipstrategi jag inte har sett så mycket utav, men det kanske passar hans lag. Han vill i alla fall ha liksom tips på en riktigt bra one week punt inför game week 33, och här kan han gå exakt vart han vill kopplat till free hit. Är det Kevin De Bruyne då vi ska skjuta in, eller?
Ja, men han ska väl skjutas in. Absolut. Sen hade jag nog precis, och sen bara följa liksom, försöka få läckor på City generellt. Ja. Känns ju rätt tätt.
Precis, kan vi liksom, kan vi få att Alvarez får en start i City. Det är också en fin gubbe som inte så många sitter med, en offensiv City-spelare som ska spela mot Luton. City är det jag skulle söka mig till, och jag hade, även om vi inte får några läckor, chansat med en Kevin De Bruyne.
Mm.
Målvaktsfråga då. Vi har redan varit inne på Areola. Viktor Gustafsson undrar: vem är bästa ersättaren för Areola? Det är svårt att svara på när man inte vet chipstrategin, tänker jag.
Nej, precis, men jag gillar väl Petrovic mest, som ändå liksom, det finns ingen som jag gillar i den här låga prisklassen.
Nej.
Jag tycker kanske inte ens att det är värt att byta ut Areola om man sitter på två spelande, för att han skulle kunna vara tillbaka mot slutet.
Mm.
Men annars är det att gå upp på Petrovic. Nästa steg är väl Onana, tror jag. För mig, med tanke på hur många skott United släpper hela tiden.
Ja, och någon nolla tror jag att United ändå kommer banka härifrån och in, kopplat till spelschemat. Det är som sagt Sheffield United hemma, Burnley hemma, som ska möta sig 34-35. Så ska det komma nollor, så borde de kunna komma i någon av de veckorna.
Ja. Men det är också så här, det är inte så att det har varit mycket skott, men det är inte kanske superklara chanser hela tiden. Mycket halvlägen också, ska vi säga. Så vilket är väldigt bra för målvakter i fantasy.
Precis, kan det då vara en match, även om man möter Sheffield United, släpper till några långskott där det blir räddningar och det blir en nolla. Ja, men då är bonusen där och så räddningspoäng, och helt plötsligt kan det vara uppe på tvåsiffrigt faktiskt som målvakt. Och det är inte jättevanligt utan en straffräddning.
Nej.
Försvarsfrågor då. Joakim Örblom undrar kring Konaté, om han kommer få några matcher på raken nu när Kwanza tabbar sig. Det var han som gav Bruno Fernandes målet. Har varit rullande schema på Kwanza och Konaté här ett tag, och han sitter med Konaté. Skulle inte vilja slösa ett byte där, men vi skjuter ner den, va? Konaté klarar inte av att spela mer än en match i veckan, känns det som.
Nej, det känns ju verkligen inte så just nu.
Jag tycker det är oerhört hårt också mot Kwanza. Och liksom, jag tror inte Klopp skulle göra det. Jag tycker Kwanza har gjort det väldigt bra, över allas förväntningar. När vi gick in i säsongen, vem visste vem han var? De matcherna han har gjort, har han gjort bra. Det är väl den här missen då som han slår bort. Jag tror inte att det kommer vara någon tydlig liksom, peka med hela handen från Klopp. Och liksom, du får sitta bänk nu här i några matcher.
Nej, och sen liksom var det är inte bara så här, Bruno gör det bra, Keller står liksom felpositionerad.
Liverpool ska i en sån match till och med kunna ha råd att ge United det målet. Det är, alltså, ska vi liksom hänga folk, så får vi ändå gå till Liverpools offensiva gubbar och fråga varför de inte kan konvertera bättre också, kan jag tycka.
Ja.
Det är min känsla. Jag tror tyvärr att du får en start på Konaté i dubbeln 34, så får du avgöra om det är värt att göra ett byte där eller inte. Det är min känsla. Filip Ravin har en annan försvarsfråga. Han är oerhört trött på Udogi, han ska ut. Han undrar vilken som är bästa back för Double Game Week 34, men vill då att vi utesluter försvarare från Liverpool och Arsenal tillsammans med Wolves och Chelsea. Och då antar jag att det är för att han är upptripplad där. redan. Och det är inte så enkelt då tycker jag att se på bästa dubbel.
Ja, det är Munoz kanske då, om du var inne på.
Ja, det är i alla fall ett alternativ på en dubbelspelare i Palace. De har ju dubbla hemmamatcher. Samtidigt ska jag säga det. Jag tror inte att Palace håller nollan varken mot West Ham eller mot Newcastle i 34. Men Munoz är ju målfarlig. Så att det är ju det man har fått gott på den här säsongen. Och så länge det inte är Arsenal försvarare så är det ju liksom offensivt hot. Och det tycker jag att han har. Och på hemmaplan, dubbla hemmamatcher. Ja, det är väl värt den chansningen. Men det är ju också för att Filip utesluter spelare från ja, men liksom Arsenal, Liverpool. Och även Wolves där Ait Nouri skulle kunna vara ett alternativ.
Ja, annars alltså en Dalot till exempel tror jag spöar många ut av de här dubbelbackarna i 34.
Ja, så länge de håller nollan. Ja, potentialen finns där i alla fall för Anna och spöa. Yes, Hjalmar Körling, vilken cityback får flest minuter resten av säsongen? Jag skrattar lite här för att, ja, jag tycker att det är så pass liksom omöjligt att svara på. Jag tror inte ens Guardiola vet idag vem det är som kommer få det.
Nej. Nej, man tänker, nej, det har varit jättesvårt att förutspå. Jag vill inte heller ge någon chans på den. Men Diaz kanske, eventuellt. Men, ja.
Jag vet liksom inte hur länge Ake är borta med sin vadskada eller Walker borta med sin hamstring. Så att det är väl, det kommer ju avgöra en del, men de är inte borta resten av säsongen vad jag förstår. Så Ruben Dias är en bra chansning. Stones tror jag han kommer vara försiktig med. Han kommer liksom såklart spela, men han tror jag inte kommer få mest minuter. Så det står väl liksom mellan kanske Ruben Dias, Guardiola, Kanji, om liksom Walker och Ake fortsätter vara borta här ett tag.
Mm.
Men, ja, take your pick, Hjalmar. Anfallsfråga då från Anton Standard. Kunje eller Mateta kommer sannolikt bänkas nu i 33an med fokus på vem som är bäst på 34an, vill jag då höra från oss. Eller finns det någon annan bubblarforward som man missar för 34an?
Ja, det kan ju du svara på.
Ja, jag tycker det är lite svårt med forwards till 34an. Jag har börjat kika lite på ett free hit-lag och det lutar ju mot ett tydligt tvåmananfall för egen del i free hit där. Vi har Darwin Núñez med dubbel. Kommer han få dubbla starterna? Vet inte, men kanske att han är Solanke kan man gå till. Han har ju varit rätt kall här, men just med brist på andra. Så en dubbel med liksom dubbla bortamatch mot Aston Villa och Wolverhampton, han får väl en attack and return där kanske, han är på straffar dessutom. Av dem han väljer mellan Mateta och Kunja, jag tror ju att det är ganska stor risk för att Kunja bara får en start kopplat till att han nu har kommit tillbaka och matchas väldigt försiktig. Får han då starten hemma mot Arsenal, ja då är det ju inte jättekul. Får han den hemma mot Bournemouth, ja då är han väl okej. Mateta tror jag ändå får dubbla starterna, så jag håller av de två Mateta högst. Kanske liksom om man inte redan sitter med Darwin Núñez, så att det kan vara värt en chansning, för även om Darwin inte får dubbla starter så kommer han säkert få över 90 minuter, alltså en start och ett inhopp. Det är ju, det är väl så jag resonerar. Jag vet inte om du tycker något helt annat.
Nej, men jag tycker Darwin ändå är värd chansningen. Där. Sen tycker jag Mateta är stabilare ändå. Även om han också bara kan få en start med tanke på att Eduardo finns där. Och det skiljer inte ljus om mellan de två. Men jag tycker han har ändå liksom sett helt okej ut under nya tränaren med skadebekymren för Konya, så gillar jag nog det ändå bättre.
Vi slog båda ett slag för Darwin Núñez, men Daniel Andersson, han undrar vem som vågar sätta ner foten först om att Darwin Núñez är en gravt överskattad spelare. Han gör inte en minut till i Daniels bygge i alla fall. Och jag vet inte, Stefan, jag kommer inte vara den som sätter ner foten först. Nu vet jag inte om han menar fotbollsspelare eller FBL-spelare. Som fotbollsspelare håller jag Darwin Núñez oerhört högt. Jag tycker han betyder väldigt mycket för Liverpools spel. Och han skapar oerhört mycket lägen. Är han klinisk? Nej, det är han inte. Och kommer han bli det någon gång? Nej, jag är inte helt säker. Men han skapar så oerhört mycket både för sig själv och andra. Så att jag tycker att han är rätt viktig. Som FBL-spelare då. Jag tror han är bättre som fotbollsspelare än FBL-spelare. Men med det sagt tycker jag att han som FBL-spelare är rätt okej också faktiskt.
Ja, alltså just nu så är han ju absolut ett alternativ med tanke på liksom Crystal Palace hemma fullt av en dubbel. Behöver man ha honom resten av säsongen? Nej.
Nej. Ja, vi avslutar. Vi har två frågor om Arsenal här i slutet, passande nog, Stefan. Jan Karlström, han sitter med en mittfältare och en försvarare. Vill ha en tredje Arsenal-gubbe här för dubben som vi ändå rekommenderar. Men han undrar, ska man gå på två backar eller två mittfältare? Inte bara efter 34 utan sen även framåt. Och jag tycker den är lurig. Jan är ju Patreon till oss. Jag hade en diskussion med honom kring det här. Att, problemet är att det finns liksom inga försvarare man vill ta in som man litar på. Förutom Arsenal-försvarare. Men deras tak är inte lika högt som Arsenal-mittfältarna. Liksom både Saka, Ödegård och Havertz går ju liksom att argumentera för. Å andra sidan så finns det så jäkla många mittfältare man kan tänka sig ta in från andra lag utöver Arsenal. Så det talar väl för att liksom dubbla upp defensiven. Men som sagt, jag tycker uppsidan finns i att liksom hitta rätt i Arsenal-mittfältarna. För ni gör även mycket mål.
Ja, nej men precis. Ska man ha resten av säsongen hade jag dubblat upp defensiven alla dagar i veckan. Mm. Det är ett annat läge om man står med liksom och ska dead enda. Då kanske man kan ha lyxen av att dubbla upp mittfältet i 34 och ändra det sen. Men resten av säsongen så är det försvaret som lockar mest tycker jag.
Mm. Och Toffe Grön är ju inne på samma sak. Han har två Arsenal-spelare i Gabriel och Saka. Men vet inte vem man ytterligare borde ta in. Han har funderat på Havertz som är mittfältare, Raya i mål eller White som är back. Han har inte råd med Ödegård så därför Havertz då. Men det han vill är ju att ha två starter i Double Game Week 34. Får han verkligen det av Havertz undrar jag?
Nej, alltså det vet man inte. Alltså om det är någonstans det blir rotation så är det offensivt i Arsenal. För att nu är ju faktiskt, jag kollade startuppställningen då, jag vet ju ingenting om resultatet, men då var ju alla skadefria förutom Timber i truppen så att, och många har fått minuter här på slutet också så att det kommer bli rotationer, tidiga byten i offensiven och lite liksom ja men vad Arteta förväntar sig för matchbild just den matchen som avgör vilka som får spela.
Ja, jag tror att Toffe här måste väga in, för det nämner han inte vilka spelare som han plockar ut i så fall. Jag tror ju till exempel att sitter han med någon mittfältare som han verkligen, verkligen inte vill ha, då hade det kanske varit värt en chansning på Havertz. Men i många fall så sitter man med ganska bra mittfältare. Och då kanske det är så här bättre att byta ut en spelare som man inte alls gillar att spela. Antingen i mål eller en back och gå dit istället. Det är min känsla för att annars tycker jag att det är jäkligt svårt här.
Mm.
Bra Stefan, ska vi nöja oss så att du får slå igång och kolla ditt kära Arsenal, hur det går i Champions League-kvarten eller?
Ja men det hade varit trevligt faktiskt så att man inte behöver sitta uppe allt för länge.
Då ger vi ett stort tack till för att ni har lyssnat den här veckan. Vi är tillbaka igen nästa vecka. Då blir det stort fokus på One Week Punts för er som ska dra Wildcard i 35. Och även väldigt mycket snack om Free Hit 34. Då både jag och Fredrik ska dra Free Hit då. Själv drar jag till Barcelona på torsdag. 28 grader och sol ser det ut som. Så njut här hemma av vårvärmen i Sverige så hörs vi igen. på tisdag. Ha det bra. Hej då.
Ha det gött. Tja.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.